Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
What is the source? One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi få lyssna på en mycket intressant intervju med Svenska Bilsportförbundets avgångne ordförande Magnus Bertling. Vi kommer att prata lite grann om vad Magnus hann göra under sina 4 månader på positionen som ordförande. Lite grann vad som ledde fram till hans avhopp och även lite grann om hur han ser på framtiden både för sin egen del och för förbundet. Då säger vi välkommen tillbaka till Driftpodden, Magnus Bertling.
Tack ska du ha.
Ja, det är ganska precis 4 månader sedan vi talades vid senast. Det var den 13 september kollade jag upp och då var du precis nyvald ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Mycket har hänt sedan dess, eller hur?
Det har det verkligen att göra. De här 4 månaderna har varit extremt intensiva och i huvudsak i positiv bemärkelse. Oerhört mycket input från i stort och smått från väldigt många och olika människor, grenar, mycket kontakter, mejl, samtal. Så att det har varit en spännande och intressant tid och det är naturligtvis lite trist att det bara blev 4 månader den här gången, men så det har sin förklaring.
Mm. Jag tänkte att vi kommer dit. Du blev nyvald, du kom utifrån och förhoppningarna var ju höga från många håll också att det just skulle behövas en kraft utifrån för att bringa lite reda i lite gammalt groll och annat som har funnits och även den här historielösheten så att säga, att du inte kommer från någon av sportgrenarna eller något av distrikten kändes ju också som en stor fördel. Men samtidigt så kunde det ju vara en utmaning att du kom helt utifrån så att säga. Hur tycker du nu i efterhand att det gick att kliva in i den här organisationen?
Ja, både jag, bra och dåligt. Alltså folk har ju varit väldigt, jag har fått väldigt mycket som jag sa, väldigt mycket kontakter. Folk har varit väldigt intresserade av att delge både konkret information om hur den här sporten funkar och också sina egna synpunkter och sin egen bakgrund i det här. Så att jag ska inte säga att det har varit jättesvårt att tränga in, komma in i sporten. Sen har jag naturligtvis upptäckt att den är oändligt komplex. Mm. 16 grenar är ju bara förnamnet, sen är ju varje gren dessutom uppdelad i allt från bredd och elit och en myriad med klasser och så vidare och serier och mästerskap och reglementen, så att det är en komplex, oerhört komplex idrott som ju liksom inte till närmelsevis vad som jag tror finns inom andra förbund. Men det är ju samtidigt lite skärmen med motorsporten, just att det är väldigt diversifierad och det finns väldigt mycket olika delar av den här, så att det har egentligen inte varit problemet. Problemet har väl mer varit då kulturen som har varit lite svår att hantera. Och vi kan väl komma in på det lite senare, men man kan säga mitt mandat lite grann som jag hade både för, egentligen från de första kontakterna med valberedningen och som jag kände jag fick väldigt tydligt på stämman och i de så att initiala reaktionerna var ju att driva förändringar.
Mm.
Och det tog jag liksom på 100% allvar och försökte också klippa bort så att säga, historien, det som varit. Det var ju väldigt många som ville påminna mig om historien och varför det var si och var så. Och mycket av historien var ju också väldigt så att säga, relationsorienterad, vilket jag försökte hålla mig ifrån. Sen kan jag väl säga att med facit i hand så kan man inte kanske fly från historien, utan, och det tror jag var det olyckliga i det här, att man gjorde inte på förbundsstämma riktigt upp med sin historia.
Mm.
Så att jag satt lite halvt, lite grann bakbunden från början och det här tilltog över tiden.
Mm. Ja, för att du säger själv, det finns ett brev som du skickade ut till en del inom förbundet, förtroendevalda och lite medlemmar och sådär, att du, en av de grejerna du hade var ju att strukturera och göra styrelsearbetet mer professionellt så att säga. Och även, jag vet att du även började kika lite grann på kansliet och där. Kände du att du kom någon vart med det arbetet,
ja,
som du började med?
Jag vill påstå att jag kom ganska långt, och vi, organisationsskissen i första fasen för det kommande året var ju färdig och avstämd med både distriktsordförande och utskott och så vidare, och hade generellt sett mottagits bra. Men organisationsföreningen börjar ju så att säga i styrelsen, det är ju den första fasen, och det var det där som var problematiskt, att man liksom släpade med sig ett gammalt sätt att jobba.
Mm.
Dels rent tidsmässigt, halva styrelsemötet eller till och med mer än så gick ju åt till formalia frågor, ändra tekniska reglementen, godkänna dem och så vidare. Saker som jag i den nya organisationsskissen ville få bort från styrelsebordet helt enkelt.
Mm.
De frågorna ska skötas av andra genom en starkare kansli och stark i kombination med utskotten här. Så att vi kunde fokusera styrelsearbetet på framtidsfrågor, utvecklingsfrågor och de väldigt många olösta frågor som liksom låg och väntade på oss. Och det här blev en lite jobbig situation där naturligtvis möjligen, och det tar jag på mig kritik för, att de som från gamla styrelsen tyckte då att det här med formalia biten kanske inte fick den uppmärksamheten som de tyckte den skulle ha.
Mm.
Så här blev ju en kulturkrock naturligtvis.
Mm. Jag är inte direkt insatt, men jag vet ju ungefär vilka ämnen som hamnar där uppe, eller vilka frågor som hamnar där uppe på styrelsebordet. Och det är ju bland annat, bara om vi tittar på en sån sak som godkänna medlemmar i alla utskott. Det är 16 grenar, det bör då kanske vara 16 utskott också. Alla de här reglementerna som du säger också. Så här, det måste ju ta en ganska stor del av den tid som finns tillgänglig i alla fall.
Ja, det tar både tid och framförallt tar det ju bort fokus.
Mm.
Det som är viktigt, jag tror det är minst lika viktigt att ha. Så det var väl ett problem här. Så att, och det är klart att det blev ju inte lättare med att så att det visste. Hade det varit en helt ny styrelse som inte hade jobbat alls med de här frågorna, hade kanske den förändringen av styrelsearbetet kunnat gå lite fortare. Så att, jag tror att det var ingen riktigt lyckligt val som gjordes på förbundsstämman.
Mm. Just det, och ja, som du säger så det blev ju en liten spricka där, och det växte väl fram ett 4-3 läge kan man säga i ganska många frågor där du känner att du hamnade lite i underläge och kände dig bakbunden av det så att säga.
Så absolut. Och då kan man väl säga att är det mindre frågor så är det naturligtvis spelets regler. Det får man ju acceptera och ta.
Mm.
Att en och annan fråga går en emot här. Men när det börjar liksom bli ett mönster och det dessutom dyker upp en fråga som har betydande ekonomiska konsekvenser, då kom vi ju till en gräns där det helt enkelt, jag kunde inte göra det här, därför att det är ett i mitt tycke väldigt dåligt beslut.
Mm.
Väldigt dåligt för föreningen, förbundet, där jag ju drev en helt annan linje så som byggde på att vi skulle lösa det här en gång för alla och kunna släppa den frågan också. Det var ju Svenska rallyt, de var ju läckt ut frist i media sedan dess. Va? Och det var för mig en omöjlighet. Att liksom, jag hade ju fått administrera ett sådant beslut. Både praktiskt konkret och även liksom få fronta den frågan ut i media. Och det var helt enkelt otänkbart att göra.
Mm.
Så då blev det som det blev. Och det var tråkigt. Och när jag ser tillbaka på, jag ser inte att jag kunde hantera det på något annat sätt. Jag känner mig väldigt nöjd med att jag tog det beslutet. Och de som har väldigt många hört av sig efter det här. Men alla säger ju genomgående att de har stor respekt för att jag tog beslutet.
Mm. Ja, absolut. Om, det får man ju ha. Men det är ju väldigt tråkigt för förbundet. Absolut.
Det är då. Jag känner att många hade förväntningar. Och det har uttryckts också det väldigt konkret. Att det fanns stora förväntningar på en förändring. Och nu är man besviken och lite uppgiven. Går det att, så att jag förändrar den här kolossen? Och det tror jag fortfarande att det går. Så att jag försöker ändå uppmana till att... Förhoppningsvis kan mycket av det som... En hel del i alla fall av det. Som ändå jobbades fram under hösten så småningom implementeras på något sätt, även om kanske tyvärr tidshorisonten dras ut lite grann.
En sak som är extremt synd är ju att mycket av det här som du säger har ju läckt ut i media. Det har varit otroligt mycket pajkastning på sociala medier där alla möjliga involverade inom motorsporten, både inom SPF och de som står utanför, har ju använt, man måste nästan säga påhopp på varandra. Hur ser du på den biten med att tänka sig för hur man skadar rörelsen och så vidare?
Ja, det där fanns ju redan innan. Förbundsstämman där jag valdes blev ju förskjuten. Och jag gick nästan lite, jag ska inte säga rulla tummarna, det är fel uttryck. Men jag försökte ju under sommaren då sätta mig in i så mycket som möjligt. Och en informationskälla var ju givetvis sociala forum av olika slag.
Mm.
Och redan då frapperades ju över den ton och den aggressivitet som fanns från alla håll där. Och det var väl en av mina ambitioner att tona ner den biten. Och, men jag märkte också att, eller jag insåg också att det börjar ju lite grann med att vilken attityd man visar när kritik kommer upp här. Och jag tror att kanske är det så att den tidigare styrelsens attityd mot kritik har skruvat upp den här debatten. För jag menar, även jag har ju faktiskt haft dialog med en hel del personer som är väldigt aggressiva i sådana här forum och överhuvudtaget i debatten kring bilsporten. Men när man kommer till, sätter sig med dem i lugn och ro, får bort de här personliga sakerna som ligger, och det är ju historier långt tillbaka i tiden som är fullständigt irrelevanta, kommer ner på sakfrågorna och rensa sakfrågorna från detaljer, så har ju många faktiskt väldigt sunda åsikter i botten, fast som man kanske inte har fått fram. Kanske. Så jag tror att den här polariseringen som har skett, jag menar, det är ju ett politiskt fenomen vi ser i hela världen idag. Just att man hetsar varandra in i olika hörn, och sen så stiger klimatet och det övergår från egentligen, kanske började som en sakdiskussion, men det övergår sen till personliga. På den är ju väldigt olycklig.
Absolut.
Och jag tror att den går att bryta här, men då krävs det en helt annan attityd. Det krävs från båda håll, så att säga, en respekt från att jag har rätt att framföra mina synpunkter, de ska tas på allvar. Men man måste hålla dem i ett sansat debattklimat.
Mm.
Så jag tror att jag är lite optimist, jag tror att även det går att hantera. Men nu är naturligtvis, så släpps ju alltså, nu öppnar ju alla dammluckor. Nu släpps ju alla aggressioner lösa.
Mm. Var det någonting ni diskuterade inom förbundet under din tid, hur jag säger officials, brist på ett bättre svenskt ord, skulle bemöta såna här grejer? Man kan ju naturligtvis inte förbjuda någon att komma med sina personliga åsikter, men man kan ju ändå ha en rekommendation vad det innebär att sitta i en styrelse eller att sitta i ett utskott. Fanns det några sådana tankegångar kring?
Jag tror inte sånt här går att lösa med regelverk mycket, utan sånt här kan bara lösas på genom att man helt enkelt tar, så, när man sitter i en viss position så måste man ta dialogen även med folk som uttrycker sånt här på ett aggressivt sätt. Och jag kan säga att jag har haft väldigt positiva dialoger med, och jag har också spenderat tid på att prata med de som anses vara lite vildhjärn. Och det var, som jag sa lite grann, när jag kommer fram till att i sak så finns det mycket vettigt. Och jag har varit väldigt tydlig i de diskussionerna att jag tänker inte prata vad som hände för 5-10 år sedan på något visst ställe. Jag tänker inte prata om det gamla. Låt oss prata om sakfrågan, låt oss prata framåt istället. Och jag är snarare förvånad över att jag alltid slutat i väldigt vettiga diskussioner.
Då har vi krävt ett intresse sett från andra sidan också att ta de diskussionerna.
Ja, och man upplever kanske att de diskussionerna inte har förts. Utan har man skrivit ett brev om en dåligt formulerat kanske på vissa, så har man fått ett ännu värre brev tillbaks. Och då är man inne i liksom en negativ spiral här som slutar med att till slut så kastar man bara paj på varandra. Så jag tror att det handlar om hur, helt enkelt hur man att uppträda och uppföra sig lite mer. Så att det är sansat, professionellt, sakligt.
Vad tror du krävs för att vi ska nå dit? För jag känner att vi inte är i närheten av det just nu.
Nej, det här måste väl rimligen betecknas som någon slags lågvatten. Och jag tror att det måste göras av ordentligt. Och jag tror att ja, det blir spännande att se vad man har nu. Den kommande förbundsstämma, det är ju så väl utlöst. Det kommer ju en ordinarie stämma i april och har ju ställts krav på en extra stämma. Så vi får väl se. Det är viktigt att det kommer fram en bra och styrelse som är fri från historiska belastningar. Det tror jag är det viktiga. Och sen att vi också genomför den här organisationsförändringen. För det är ju en annan aspekt, att organisationen då är ju alldeles för utspridd och splittrad. Dels är den ineffektiv. Det pratas och möts och med ganska lite händer. Dels är det väldigt stora avstånd och lite otydligt vem äger egentligen ett problem. Den är oerhört viktigt att driva igenom.
Ja, vi har förbundsstyrelsen, vi har en nu tänkte jag säga generaldirektör, men det heter
generalsekreterare.
Generalsekreterare, precis, tack. Som står för de administrativa bitarna. Sen så har varje sportgren ett utskott som ska sköta sina grejer. Men sen har vi ju distrikten också, som en ganska stark kraft i det här. Och den här distriktsordförandegruppen bland annat har ju figurerat lite grann i det här snacket nu. Känner du att det finns för många olika krafter som verkar så att säga där i det, om du förstår hur jag menar? Eller är det så det måste vara?
Ja, både ja och nej. Alltså, jag tror att det viktiga är att man förtydligar respektive så att säga instansroll väldigt klart och tydligt. En av de delarna med organisationsförändringen var ju till exempel att vi måste föra ihop utskotten och kansliet. Det ser jag som en enhet som ska jobba ihop. Vissa som anställda och andra jobbar ideellt, alltså, som är rådgivande funktioner. Så det är liksom en del i det hela. Så att, kansliet, vi kanske borde byta namn på det, men den centrala organisationen i alla fall får ett tydligare ansvar och grepp om själva verksamheten. Och samtidigt då att utskotten då därigenom också tillförs resurser att jobba lite bredare med flera frågor och lite mer långsiktigt. Så det är väl den ena biten. Distrikten, jag tror att de har en jätteviktig funktion i framtiden. Nu har det blivit så att de bara blivit någon slags kanske opinionsinstans. Och då har det diskuterats, ska man ha eller ska man inte ha någon officiell beslutsfunktion. Jag tycker det är bra att det finns en grupp som styrelsen kan vända sig till. Antingen är frågor där man kanske är oense eller där man helt enkelt bara vill känna av vad står rörelsen, vad står medlemmarna. Och, så att distrikten har en viktig roll i den. Men sen finns det ju mer saker som distrikten ska göra. Och vissa distrikt gör det, de har ju en intensiv verksamhet när det gäller utbildning och ordnar ju distriktsmässiga tävlingar och serier, men den tror jag måste utvecklas ännu mer. Och det stora ansvaret som jag tror att distrikten ska ha i framtiden, det är ju att jobba mer med att på sin sånt här lokala marknad rekrytera nya medlemmar, rekrytera nya aktiva på ett helt annat sätt, synas i den så att säga lokala, regionala debatten. Och där föra fram motorsporten och motorsportens behov. Så att distrikten behöver göra mer. Och alla distrikt måste bli mer aktiva. Så att får man dem att fokusera på de bitarna, så tror jag inte liksom att det blir något dubbelkommando, utan då är det klart och tydligt vem som gör vad och vem som äger vilka frågor och i vilken ordning frågorna ska gå. Det är det som har varit lite svajigt i den utspridda organisation vi har haft hittills.
Mm. Det här är ju en driftingpodd. Jag har mest kännedom och insikt i hur driftingutskottet har arbetat, och där har vi ju, du säger det här med att slå ihop då kansliet och utskotten till någon slags samlad funktion, att där har vi ju, tycker jag, märkt av en resursbrist, och det vidstår man ju själv också i bland annat det senaste avsnittet där vi pratade med Max Lundgren och Matilda Svensson om Swedish Drift Championship, som nu då äntligen tas över av en promotor för att frigöra egentligen resurser till annat arbete. Men det ser du som skulle kunna tänkas få en bra lösning med den nya organisationen, att man frigör alla de här. För ett exempel är att man har varit ganska sena med att släppa tekniska reglementen till exempel. Det kanske var bara någon månad kvar innan säsongen börjar när det tekniska reglementet släpps, på grund av att utskottet helt enkelt inte har haft tid med det. Och sånt är ju olyckligt när man håller på och bygger bil över vintern liksom.
Det kan jag absolut förstå. Men nej, och det är för lång väg det ska vandra också. Det här, jag ser ju framför mig ett självständigt grenorganisation inom drifting. Nu kan vi tyvärr, som skissen ser ut, så kan vi inte starta med en renodlad funktion som bara jobbar med drifting här. Den kan komma på sikt, men då måste det också in så att säga, sponsorer och andra former av ekonomiska resurser i själva driftningen, och den tror jag kan komma på sikt också med det, för det var inte bara en organisationsförändring det här, utan det var också en förändring av affärsmodellen som ska skapa mera resurser över tiden här. Men får man till det, då tror jag att man skapar möjlighet för egentligen i alla grenar, även de små grenarna, en liksom offensiv utveckling framåt. För det är väl min reflektion hittills, att alla grenar, både de stora och de lite mindre och mer perifära, har stor utvecklingspotential.
Ja. En fråga som har dykt upp nu här på senare tid, och vi ska inte gå in och diskutera sakinnehållet som sådant, men det har ju nu dykt upp uppgifter att förbundsstyrelsen inte är nöjd med driftingutskottet på grund av att man har uttalat sig kritiskt bland annat och sådär, och att man därför försöker att byta ut de här personerna som sitter och är framträdande i driftingutskottet. Är det förbundsstyrelsen som ska utse det verkställande, så att säga, manskapet i respektive gren, eller hur ser du på den biten?
Ja, nu är det ju inte riktigt, alltså det är en komplicerad process. Så det här är ju en uppgift som ligger på valberedningen egentligen, att ta fram ett förslag på utskott, och sen så kommer det förslaget till styrelsen, och där kan det då genomgå vissa förändringar. Nej, svaret på den frågan, min personliga uppfattning, är att när vi har fått igång den nya organisationen och hittat så att säga personer centralt anställda som har ansvar för sin specifika gren, då ska ju i huvudsak de utse och identifiera och utse de så att säga resurser som behövs för i olika funktioner. Det är min uppfattning. Sen kanske det är så att, och jag menar ju att istället för att man liksom går till styrelsen med lite reglementsfrågor, och så går man till styrelsen med ett utskottsfråga, och så går man till styrelsen med någon slags idé om serier och hur tävlingar ska drivas och så vidare, så ska man gå till styrelsen med en samlad verksamhetsplan. Det här vill vi göra. Och det omfattar alla de här bitarna som rör sporten och sportens utveckling. Och styrelsens roll i det här, det är ju att säga okej till planen som en helhet. Naturligtvis påpekar ett och annat att det här var en för passiv målsättning. Vi vill se lite mer offensiv målsättning inom driftningen, kan man ju tänka sig. Komplettera, kom tillbaka med flera satsningar eller tvärtom, ni verkar överoptimistiska, det här är inte realistiskt och ni har inte resurser till det här, dämpa ambitionerna något. Det är ju den typen av beslut styrelsen ska ta kring en specifik gren. I övrigt så menar jag att frågorna ska ägas av så att säga driftsorganisationen, som är en kombination av anställt folk och utskott, ideella utskott. Det står jag ser i framtiden.
Du säger att en ganska liten gren då, som drifting inte kommer att ha möjlighet till en egen sån resurs, i alla fall inte till en början. Delar man resurs då eller har man någon deltid eller hur tänker jag?
Ja, det är en öppen fråga, men han vill inte ta sig igenom den. Initialt får man ju dela på. Får man väl göra så att man i så fall delar på resursen och sen kanske man då i alla fall under de första åren låter det ideella utskottet få lite mer arbete att utföra. Men över tiden kan jag mycket väl tänka mig att man då, om man hittar en lämplig lösning, låter någon jobba en eller två dagar heltid med just driftingen specifikt. Och det ska inte dröja allt, det var ju tanken att det den lösningen skulle dröja allt för länge. Utan det handlar ju bara om att skapa underlag ekonomiskt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Därför att man kan ju se lite utmaningar i det där med att som jag ser det så bör ju den här personen ändå ha någon form av eget intresse i och brinna för sin gren så att säga, så att man dels är lite insatt men även drivs av att vilja förändra och utveckla sin gren.
Absolut, va? Och det är väl överhuvudtaget viktigt tror jag att inte kanske all men i alla fall väldigt många av de som jobbar centralt på kansliet också är så att säga genuint intresserade av sporten, lever i sporten, vistas mycket ute på tävlingar och andra aktiviteter.
Ja, och där har vi också då lite grann av den här utmaningen, för då har vi ju ändå så att säga historik både personlig och gentemot varandras grenar och så vidare, och att ta oss förbi liksom och försöka och hålla fokus på sakfrågorna.
Det är mycket jobb naturligtvis som måste göras, men jag tror att hur snabbt man kommer fram handlar väldigt mycket om att få till ett bra samarbetsklimat och ett högt förtroende, och det är det som har brustit lite grann, att folk inte riktigt litar på varandra här, och ibland kan man ana att det finns lite personliga agendor och så vidare, och de måste bort, utan man måste alla goda krafter samarbeta mot ett enda mål, att stärka både sin specifika gren och naturligtvis i slutändan i sporten totalt sett.
Precis. Hur ser du på så att säga sammansättning av de här, du pratar om ideella utskott och så vidare. Jag har sett att det har nämnts kommersiella aktörer och så vidare som inte ska förekomma och sånt där. Hur har du sett på det? Har du sett det som ett problem hittills eller?
Jag är ju ganska pragmatiskt lagd, och jag tror för det första att man måste acceptera att ska en sport utvecklas så krävs det entreprenörer, privata entreprenörer som är med här, och så får man hitta en tydlig rollfördelning mellan dem, att en entreprenör som har ekonomiskt kommersiella intressen i gren får naturligtvis inte sitta i beslutsposition och kunna styra beslut, för då får man ingen trovärdighet. Däremot kan man, tror jag, att man måste samarbeta intimt med entreprenörer som driver sina sportgrenar. Och det kan vara allt ifrån promotorer i olika tappningar till arrangörer, teamägare och andra som jobbar liksom med den kommersiella sidan. Vi måste jobba nära varandra.
Mm.
Och sen så får man hoppas att alla är medvetna om att den dagen man hamnar in i jävsituation till exempel, då ska den vara öppen och tydlig, och då kliver man av själva beslutet just i den specifika frågan.
Mm.
Det här är ju inte ovanligt i kommersiella sammanhang att det uppstår intressekonflikter, men lösningen är ju alltid att vara öppen och tydlig med.
Mm.
Sitter ju i styrelsen till exempel, där vissa beslut berör ju någon som sitter i styrelsen, och då får vederbörande gå ut.
Mm.
Och sen protokoll först är väldigt tydligt, vederbörande var inte med på det här beslutet och så vidare. Så att det är inga olösliga problem.
Nej.
Med lite vilja och lite pragmatism.
Mm. Ja, men där känner jag väl också att det kan saknas lite av den här öppenheten som du säger, att man behöver vara öppen och tydlig med det. Men åter till det här med promotorer då, för det är ju också en sak som har kritiserats lite grann, att promotorerna har ju inget naturligt sätt att knyta an till Bilsportförbundet egentligen. Utan det är ju mera, ska man säga, SPF är ju ändå skapat enligt den här folkrörelsemallen med föreningar, med distrikt och en central organisation. Finns det några tankar kring det? Eller har det funnits? Eller?
Ja, jag kan ju bara framför mig egna åsikter här. Det vill gärna knyta an det jag sa, att det är nödvändighet för att utveckla en sport, att man samarbetar med kommersiella intressen och hittar ett vettigt samspel. Man kan ju titta på Formel 1 till exempel, om vi lämnar vår lilla värld här. Och det var ju länge, hela 80-talet var ju en kamp mellan liksom internationella förbundet och kommersiella intressen som ville driva sporten vidare. Och till slut, efter mycket bråk och krig, och det var ju även bojkotter och allt möjligt, så hittade man ju ett samspel, och även på den ekonomiska sidan. Och vad man än säger så gynnar det ju det sportens utveckling.
Mm, absolut.
Den kommersiella aktören var ju faktiskt bättre på att stärka och utveckla sporten. Och förbundet och internationella förbundet fick sin tydliga roll i att hålla på med det sportsliga och det säkerhetsmässiga. Och så skedde ett samarbete kring liksom tävlingstillstånd och hur kalendern skulle se ut. Naturligtvis inte problemfritt, och det finns säkert en annan åsikt om det gick helt 100% schysst till. Men det viktiga är ju att utveckla sporten, och sporten behöver ju få in pengar, och då måste man ju tänka lite termer av hur får vi in mest pengar på bästa sätt. Och då måste det ju, kan ju inte sådana frågor drivas så att det är helt ideellt, utan då måste liksom kommersiella aktörer in.
Mm.
Så att det här är oundvikligt i framtiden när det gäller elitsidan.
Ja.
Sen ska ju också, tycker jag, organisationen, alltså Svenska Bilsportförbundet, har ju egentligen sitt huvudfokus på breddsporten.
Mm.
Så att jobba med promotorer, det är ju också ett sätt att frigöra lite tid och energi för just att utveckla breddsporten.
Mm. Ja, men det är ju som sagt diskussionen som har varit i driftingutskottet nu också, att man vill frigöra de ideella resurserna där för att kunna jobba mer med gräsrotsdriftingen så att säga.
Mm.
Men när vi pratar promotorer, kommersiella intressen och sånt där då, vi återkommer till den här knäckfrågan med Svenska rallyt lite grann. Är det någonting som Bilsportförbundet ska vara involverat i på det sättet som man är nu med de här starka ekonomiska intressena?
Nej, jag är ju väldigt tydlig. För det första kan man väl säga då att kombinationen Svenska Bilsportförbundet och en värmländsk intresseorganisation som äger, eller en stiftelse som äger, det var ju absolut inte bra för rallyts ekonomiska utveckling.
Mm.
Det var lite som två lite halvt lytta personer ska liksom försöka springa tillsammans. Så det var ingen bra kombination, och
på grund av deras geografiska anknytning? Eller?
Ja, deras geografiska anknytning band ju dem så att säga väldigt mycket till Värmland. Och det gjorde att man kunde ju liksom inte tänka fritt när det gäller väderaspekter och behovet av att flytta. Det kan ju också finnas behov av att flytta runt rallyt i en framtid på olika ställen. Och då var ju den lösningen inte bra. Svenska Bilsportförbundet var ju absolut ingen bra partner, för att driver man ett sånt här projekt så kommer man att åka ut för att det går med förlust vissa år. Man måste driva det på ett sätt som man ackumulerar upp vinster och reserver för att täcka det. Så att jag vill påstå att det var två dåliga ägare. Så att det här var tvungen att få en lösning.
Mm.
Och det tråkiga är ju att den här lösningen, den menar jag var uppenbar att den måste till för flera år sedan. För det har aldrig varit en bra affär Svenska rallyt. Och tyvärr så väntade man till den ekonomiska situationen blev akut. Och min hållning var ju att rallyt måste ju säljas av till en aktör som dels tar riskerna själv och dels är bättre skickad att göra det här till en bra affär genom att man har en kommersiell kompetens, nätverk, kunnande.
Mm.
Det var ju mitt huvudförslag och tyvärr lyckades jag inte få igenom det.
Mm. Det är ju en intressant fråga så att säga, för, och en känslig fråga, eftersom Svenska rallyt för väldigt många är kronjuvelen i svensk bilsport. Så måste man väl se det.
Absolut.
Så att det är ju känsligt då, som sagt, de här geografiska anknytningarna då, i och med den här värmländska intresseföreningen hindrar ju lite grann. Det har ju pratats lite grann om att flytta rallyt norrut till Jämtland bland annat och så vidare. Men det här, det kändes som en så viktig fråga så att du såg den ekonomiska risken för stor för förbundet, eller vad var det i själva beslutet som du motsatte dig?
Ja, dels menar jag att det här var det bästa alternativet ekonomiskt för förbundet. Det var det bästa alternativet också för rallyts framtid.
Mm.
Att det fick en kommersiell ägare som var frikopplad också från den geografiska kopplingen, så att man kunde göra sen en objektiv och inte en relationsmässig bedömning av var körs rallyt bäst.
Mm.
Så att det var egentligen inte frågan om att flytta rallyt som var problemet här, utan det handlade om att skapa en struktur som gjorde att man tog det bästa tänkbara beslutet i framtiden. Var ska det köras?
Mm. Jag förstår att sånt här är känsligt, men tror du att det fanns inom horisonten att hitta en sån kommersiell aktör?
Nej, den datorn låg på bordet. Det var färdigförhandlat. Så att,
okay.
Hade det gått enligt mina ritningar, då hade redan frågan varit löst.
Mm.
Och vi var fullt inne i en planering inför 2022. Och där den kommersiella aktören tillsammans med Bilsportförbundet och andra intressenter hade gjort så att en objektiv utvärdering av var ska det köras.
Mm.
Men det skulle ju varit en helt öppen utvärdering i så fall med tydliga kriterier som varje potentiell värdort inklusive Värmland själv hade liksom fått chans att vara med och tävla om.
Mm. Okej, okay. Ja, det var ju ett uppfriskande svar från din sida och lite förvånande för i alla fall mig då, att det var så långt gånget att det fanns verkligen en möjlig lösning inom ganska snar framtid så att säga.
Ja, jag vill inte använda ordet svar framtid, utan planen ursprungligen var ju att affären skulle vara signad och klar innan årsskiftet.
Mm.
Så här var det.
Mm. Ja, det är lite grann det som har hänt. Hur ser du på din egen framtid nu då? Om vi leker med tanken att någon annan anknytning till bilsporten eller ja, förbundet eller någonting hör av sig igen. Skulle du vara intresserad av att fortsätta det arbete du har börjat på eller i någon annan roll eller så?
Jag har sagt så här att jag stänger inte dörren, för man har grunden för det här. Det var ju liksom inget kommersiellt åtagande från min sida, utan det här var ju drivet av mina intresse och passion för bilsport i grunden, även om jag då så att säga kom utifrån supporterperspektivet in i det här. Så att jag har sagt att jag är fortfarande intresserad av att jobba för svensk bilsport och jag stänger inga dörrar in för framtiden. Sen får ju andra i så fall ställa frågan i vilken form och i vilken roll.
Mm.
Så är det, och man kan väl säga på de här, ja, tider har gått nu, 14, det är inte långt, det är 10 dagar var det väl, eller 9 dagar sedan. Jag har fått ännu mer kontakter och mejl och sms och telefonpåringningar än jag faktiskt fick till det här, och folk som på olika sätt vill fortsätta diskutera det här. Så att jag kommer liksom inte ifrån sporten vare sig jag vill eller inte, om jag inte fysiskt stänger av min telefon. Så att jag vill ändå påstå det, att, eller säga, framhäva att majoriteten av alla kontakter jag har fått har varit positiva. En klar majoritet av alla, en övervägande majoritet av allting jag har fått. Och det finns en förståelse i rörelsen om behovet av förändring. Sen är man inte riktigt klar över, hos vissa är det ganska små förändringar inom just min gren och det går ner på ganska handfasta detaljer. Andra är mera benägna att förstå helheten och sambandet i det här. Men jag tolkar ju som att förändringsviljan ute i rörelsen är stor. Och det är inte så som har sagts att det är styrelsen som går fram för fort, utan det är precis tvärtom, det är rörelsen som vill se en större, högre förändringstakt. Det är min tolkning i alla fall av de signaler jag har fått.
Jo, och jag håller med, och som sagt, det här vi har pratat om, att all den här diskussionen som finns ute nu både i allmänna media och i sociala medier, det skadar ju motorsporten som helhet, Svenska Bilsportförbundet i synnerhet, utan tvivel.
Det gör det, och vi framstår ju nu som en rörig situation här, va? Men sen så får man väl hoppas att ur något ont kommer det något gott, va? Och om man ska vara lite naiv och naivt optimistisk här, så får man väl, så har jag ändå en svag tro att den breda rörelsen kommer in, så att nu måste vi sluta oss samman här, nu måste vi kan inte hålla på och bråka om detaljer, vi ska enas om de stora dragen och sen ska vi var och en liksom ta sitt ansvar i det här, va? Men visst, det är väldigt olyckligt, och det uppmanas ju till licensbojkott och mycket annat, vilket är precis tvärt emot vad bilsporten behöver. Tvärtom behövs ju nu om något behöver ju alla lösa sina licenser, även om de bara har tänkt sig köra någon enstaka tävling. Alla bilar måste ut ur sina garage och börja tävla. Det är ju det som måste vara det absolut största målet. Så att jag hoppas att den här interna diskussionen och turbulensen tar slut väldigt snabbt, men också att det bordet rensas bort från det som ändå ligger bakom det här.
Ja, Magnus, därmed så har vi fått höra lite grann om din tid som ordförande, lite grann om det här som fick dig att tyvärr välja att avgå, och lite grann att dörren står på glänt inför framtiden om intresse finns och om rätt uppdrag dyker upp, vilket jag upplever som väldigt positivt i alla fall. Så med det så känner jag att vi är ganska klara, om inte du har någonting som du vill tillägga själv.
Nej, det enda som det stod på min lista, jag hann liksom aldrig riktigt tränga in i driftingen här, men jag har haft en hel del kontakt med en del människor. Jag har lovat att besöka i alla fall något evenemang, och det gör jag oaktat om jag är engagerad eller inte i förbundet. Men det tar ju en viss tid, och det finns ju flera om du får använda det ordet, nischgrenar inom förbundet här, så som också jag inte riktigt känner att jag hann med att sätta mig in i, och det är lite tråkigt, men det är i alla fall hur som haver, oavsett om det sker privat eller något officiellt uppdrag, så är det min ambition i framtiden att lära mig och förstå driftningen också, och den specifika tjusning som finns i den sporten. Jag har jätterespekt för det och tror att det säkert är jättespännande, även om det är en tröskel att tränga sig in i.
Absolut, och vi hälsar dig välkommen till något event, så ska vi säkert hjälpa till och förklara tjusningen med det, för det finns absolut en tjusning.
Jag har faktiskt en notering med almanacka om någon aktivitet i juni, är det väl på Mantorp.
Precis, stora gatubilder.
Ja då.
Men då säger vi tack så jättemycket, Magnus Bertling, för att du ställde upp på en intervju igen, och så säger vi lycka till i framtiden.
Ja, jag tackar för det och jag säger samma sak. Lycka till då både med Driftingpodden, eller Driftzone-podden och sportgrenen i sig. Det ska bli spännande att följa.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört Magnus Bertling, programledare var Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.